Här kan du avnjuta Värmland Operas programblad i ljudform. Er ciceron heter Björn Edvard.
Välkommen till Stora konsertserien. I detta levande programblad för 3xB kommer du att få träffa chefsdirigent Johannes Gustafsson och höra professor emeritus Nils-Erik Bjerkestrands verkkommentarer. Tre gånger B. Beethoven, Bach och Brautigam. Tre ben som tillsammans skapar en stor och välklingande konsertupplevelse. Under ledning av chefsdirigent Johannes Gustafsson får vi förmånen att lyssna till den holländske pianisten Ronald Brautigam. Han frästar publiken med konserter av både Bach och Mozart. Kvällen avslutas sedan med Beethovens andra symfoni som utfördes 1803 på Teater an der Wien med kompositören själv som dirigent. Pianisten Ronald Brautigam är en av Hollands mest uppskattade musiker som inte bara uppmärksammas för sin virtuositet och musikalitet utan också för att han behärskar så många musikaliska stilar. Han har gått till lära hos den legendariske Rudolf Serkin och spelar ofta med de ledande orkestrarna runt om i världen. Brautigam har haft stora framgångar på det svenska skivmärket Bis och har gett ut över 60 inspelningar vilka inkluderar Mozart och Haydns kompletta verk på fortepiano. 2004 släppte han den första CD:n av 15 i sin Beethoven-cykel på fortepiano. Konsertprogram: Johann Sebastian Bach, pianokonsert nummer 5 i F-moll. Wolfgang Amadeus Mozart, pianokonsert nummer 25 i C-dur. Ludwig van Beethoven, symfoni nummer 2.
Jag heter Johannes Gustafsson och är chefdirigent på Värmland Opera och dirigerar denna konsert som vi har valt att kalla för 3xB. Vi har Bach och vi har Beethoven och vi har Brautigam. Programmet innehåller verk av Bach, Mozart och Beethoven. Kan man säga att det enda som skiljer Beethoven från andra är att han inte hade peruk men bångstyrigt hår. Av Bach och Mozart ska vi spela pianokonserter, eller klaverkonserter ska man väl säga för att vara korrekt, för det pianot som vi har nu för tiden fanns inte på någon av tonsättarnas tid. Bachs stycke numreras som nummer 5, hans femte cembalokonsert, och den går i tonarten F-moll, som är en ganska mörk tonart. Faktum är att Bach var kanske den som var med och skapade formen överhuvudtaget, att man hade en konsert för tangentinstrument och orkester, ett solinstrument och orkester, och det är just i den tiden det börjar att bli alla de här formerna. Och precis som man kan säga att Haydn är den symfonins pappa, så får man nog ändå säga att Mozart är pianokonsertens pappa i den bemärkelsen vi tänker på den nu. Mozart skrev alla sina pianokonserter till sig själv. Han spelar dem alltid. Och de är till och med så här sent i produktionen som de här är. Det är den 25 av 27 konserter, så är det fortfarande passager som inte är utskrivna. Utan det finns två toner i en takt där det kanske borde ha varit 42 toner. Så vet man att Mozart antagligen hittade på någonting själv däremellan. Så han var en stor pianist och en fantastisk improvisatör. Och det är väl det som också knyter ihop den här konserten med Beethoven som kommer efter paus. Men Mozarts pianokonsert var ofta skrivna till konserter som han hade själv. När han skulle presentera sig själv och sina verk så förväntades det att det åtminstone skulle vara en ny pianokonsert, kanske också en ny symfoni. Men man kan säga mycket om Mozart, för det beror på vilket fält man tittar på honom. Men eftersom vi ska prata om pianokonserterna så är han i synnerhet hela tiden så blir det växer det. Som form. Styckena blir större och större, och det, man kan lika gärna kalla det här stycket för en konsert för orkester och piano, alltså tillsammans. Det är inte bara det att en solist som tar åt sig all äran. Mm. när man börjar gå så långt tillbaka i musikhistorien som på Bachs tid, så sådana begrepp som vi använder nu för tiden som konsert och symfoni betydde egentligen bara det som orden betydde. Alltså att konsertera är att framföra egentligen, och symfoni betyder samklang. Så att det är först senare som det har blivit ett sorts, en form på ett musikverk. Och på Bachs tid så var det inte ens bestämt ofta hur en orkester skulle se ut eller en orkester skulle vara sammansatt. Utan det hela sättet att komponera musik på byggde på att man hade ett klaverinstrument, en orgel eller en cembalo, vars vänstra hand alltid var dubblat av ett basinstrument, alltså en cello eller en fagott eller så. Och det är det som kallas för basso continuo, det är ganska det begrepp som man inte vet om. Men det är precis detsamma som dagens jazzmänniskor använder sig av, en ackordföljd och en utskriven baslinje ofta som man spelade ovanpå. Och till det så kunde det då läggas olika melodistämmer, så att det är först i den formen som orkestersatser börjar att dyka upp. Det som är speciellt då när det här klaverinstrumentet blir solinstrument är att helt plötsligt så finns inte den ackordfunktionen längre som är vanligt. Och det är därför stycket blir helt annorlunda än de andra stilarna som Bach är. Givetvis är ju då pianisten med och spelar på det sättet som en cembalist hade gjort i en orkestersats också, men med den här skillnaden att man har en egen koncerterande stämma, och det är därför det kallas för en konsert, alltså att det är en egen stämma som bryter ut av strukturen. Den som ska spela dessa två fantastiska konserter är Ronald Brautigam, holländsk pianist men även cembalist, och han är också väldigt skicklig på det instrument som Mozart hade mest, nämligen hammarklaveret, som är det, the missing link mellan dessa två instrument. Ronald har en otroligt bred repertoar, han kan spela barockmusik, han kan spela modern musik och egentligen allt däremellan. Och framförallt så har han en approach som är nästan lite improvisatorisk till musiken, som jag tror passar så väldigt bra just eftersom musiken är skriven av stora improvisatörer.
Verkkommentarer av Nils-Erik Bjerkestrand, professor emeritus, Norges musikhögskole. Tre av de största. Alla kvällens kompositörer växte upp i musikaliska familjer. De var, vilket var vanligt under barocken och klassicismen, både utövare och kompositörer. Dessa två funktioner gick hand i hand på den tiden. Det var först på 1900-talet som specialiseringen inträdde, då den skapande aktiviteten skildes från den utövande. All Bachs musik skrevs till skaparens ära. Och många av kompositionerna avslutades med Soli Deo Gloria, ära åt Gud alena. Många förknippar Bach med kyrkomusik, och hans bidrag är också något av det yppersta som skrivits i den genren. Men han skrev också världslig instrumentalmusik, och till dessa hör klaverkonserterna. Självklart handlade det här om cembalo, även om det nu för tiden också spelas på moderna flyglar, som ikväll. Även om Bach ofta beskrivs som mer sammanfattande än nyskapande, var det på många sätt han som skapade klaverkonserten, eller i hans fall cembalokonserten, med en solist, en stråkgrupp och continuo, det vill säga ett ackompanjerande ackordinstrument och cello. Bach skrev 7 konserter för en cembalo, 3 konserter för 2 cembali, 2 för 3 cembali och 1 konsert för 4 cembali. De flesta konserterna är arrangemang från tidigare konserter för melodiinstrument. Yttersatserna i kvällens konsert är från en violinkonsert i G-moll, medan mellansatserna hämtar från symfonian till kantaten Ich steh mit einem Fuß in Grabe. Detta visar att återbruk av tidigare komponerad musik var utbrett under barocken. 1786, året Mozart fullbordade och själv urförde pianokonsert nummer 25, var ett händelserikt år för honom. Förutom denna konsert föreställde han Figaros bröllop, vilken också uruppfördes. Dessutom uruppförde han en stråkkvartett och pianotrio samt symfoni nummer 38, som spelades första gången i Prag och därför kallas Pragsymfonin. Ett hektiskt år. Kvällens konsert representerade en syntes av många tidigare stildrag. Den expansiva första satsen i sonatsatsform betraktas också som en av de mest symfoniskt präglade satserna bland hans konserter. Det första motivet pekar framåt temat i Beethovens ödessymfoni. Hade han stulit detta från Mozart? Rytmen ta-ta-ta-tam är återkommande. Precis som första satsen i Beethovens femma, dock utan det fallande tersintervallet. Ett av de marschliknande sidotemarna påminner oss idag om den då oskrivna franska nationalsången, La Marseillaise. Det är dock ganska vanligt med toner som är sammansatta på detta sätt, men det skapar ändå associationer. Den långsamma satsen med sina långa melodiska och tidvis svällande linjer har stora solistiska inslag för orkesterns blåsare. Sista satsen är ett sprulande sonatrondo, vilket inleds med ett gavottema från operan Idomeneo. Beethoven hyste vördnad för både Bach och Mozart. Man vet väldigt lite om hans förhållande till Bachs musik. Men faktum är att han under lektionstimmarna hos sin första lärare, Gottlob Neefe, fick lära känna både Bachs och Mozarts musik, och han spelade ofta Bachs pianomusik. Men de är naturligtvis väldigt olika, inte bara deras musik, utan även som personligheter och som konstnärer. Bach var den suveräna hantverkaren med en stark andlig kraft som summerade barocken, medan Beethoven var den stora förnyaren vars musik pekade mot romantiken. Även Mozart hade stort inflytande på Beethoven. Då Beethoven var 17 år, 1787, sändes han på en studieresa till Wien för att bli elev till Mozart. Vistelsen varade bara 14 dagar. Med Mozart hann han bli mäkta imponerad av Beethovens musikalitet, vilket inte bara visade sig genom hans musik, utan framförallt i egenskap av pianist och i synnerhet som improvisatör. Beethoven komponerade sin andra symfoni under de turbulenta åren 1801 och 1802. Men varken ångest, ensamhet eller begynnande hörselproblem återspeglas i musiken. Att en öronsjukdom skulle drabba en av tidernas största kompositörer, vilken efter ett tiotal år skulle leda till fullständig dövhet, är ett ödets ironi. Men hans inre öra hörde alltid det han såg i noterna. Beethoven lyckades fortfarande att skilja mellan sitt lidande och sitt skapande. Det utåtriktade musikaliska uttrycket står i stark kontrast till det han uttrycker i det så kallade Heiligenstadt-testamentet. En djup inre kris där han faktiskt antyder att han har funderat på att göra slut på livet.
Värmland Opera, konsert, opera, musikal.